Välkommen till Sveriges första podcast om human design med Emelie Eriksson och gäster.
Ja, då var vi här igen då hörni. Kul att ni är tillbaka och välkommen hit om du är ny och lyssnar. Jag heter alltså Emelie och i den här podcasten så pratar jag om human design från olika vinklar. Ibland så pratar jag själv och ibland så har jag med mig en gäst. I dagens avsnitt så är det bara jag som är här och jag ska prata om ett tema som jag också har tagit upp på min Instagram tidigare och som jag ofta får frågor om skulle jag säga. Och det är, vem är det egentligen som man ska lyssna på i human design-djungeln? Human design har ju skjutit fart helt enormt de senaste åren. När jag började med human design för över 8 år sedan så fanns det väldigt lite information på internet. Medan det idag finns enormt mycket information. Och det är väldigt många olika människor som delar med sig av sin förståelse och kunskapen om det här systemet. Och innan vi börjar gå in i de olika vägarna man kan ta i att studera human design så vill jag bara påpeka att det som jag delar med mig av idag, det är mina åsikter och det är hur jag ser på systemet. Du som lyssnar har såklart ditt eget ansvar när det gäller vem du vill lyssna på och vad som känns rätt för dig. Så det jag kommer att göra idag är att beskriva själva systemet, vad är det för någonting, vart kommer det ifrån, vem är det som har förmedlat det här systemet. Men så kommer jag också prata lite om vem är det som har vidareförmedlat det här systemet och lite olika sätt som systemet kan bli vidareförmedlat på. Och så kommer jag även att prata om din egen urskiljningsförmåga som är otroligt viktig för att kunna navigera i human design-djungeln. Ja, när jag mötte human design första gången alltså så hade jag sån tur skulle jag vilja säga att jag kom till en reader här i Norge som både hade studerat Ra, han som tog emot systemet, men han hade också studerat Gene Keys som är en liten sidoversion av human design som kom till via en av Ras elever. Och när jag fick min karta läst första gången så fick jag alltså en blandning utav både Gene Keys och human design. Och för mig så hänger de här två delarna ihop. Jag kan liksom inte separera dem från varandra. Men det är vissa människor som gör och så är det andra människor som inte gör det. Och jag tänkte börja berätta lite varför det är så här. Varför kombinerar inte alla Gene Keys med human design? Och vad är skillnaden på de här två olika sätten att se på systemet? I 1987, som säkert många av er redan vet, så tog alltså en man som då hette Robert Allen Krakauer emot information om det som vi idag kallar för human design-systemet. Den här mannen var i mina ögon en helt vanlig människa. Jag ser inte på den här mannen som någon speciellt klok man, men han hade kapaciteten att kunna ta emot det här systemet. Och han hade också en stor impact på sina omgivningar som gjorde att han kunde sprida det här systemet så pass mycket som han gjorde efteråt. I 1987 alltså så befann sig den här mannen på Ibiza. Och en natt när han kom tillbaka till sin ruin där han bodde så beskrev han det som att han blev överfallen av en röst. Som sa till honom att nu ska du sätta dig ner och jobba. Och under 8 dygn så tog Robert alltså emot informationen om human design-systemet. Det som Robert blev visad, det var en slags syntes skulle man kunna säga av urgamla visdomstraditioner såsom I Ching, Kabbala, chakrasystemet, astrologi. Men han blev också visad hur de här systemen kunde kopplas ihop med modern vetenskap såsom till exempel förståelsen av vårat DNA. Så dessa systemen som Robert blev visad, de har ju redan funnits i många, många år, hundratals år, tusentals år redan. Men via den här rösten så blev alltså Robert då visad ett nytt sätt att se på de här systemen som hänger ihop med varandra. Men de har också fått en förändring beroende på att den energin vi lever i idag är inte den samma som var för 2000 år sedan. Det var alltså förklaringen på varför vissa av de här elementen hade skiftat. Efter att Robert hade tagit emot den här informationen så valde han att byta namn och han kallade sig därefter för Ra Uruhu. Så att de flesta av er har säkert hört talas om honom som Ra. Och för många människor så har Ra blivit en slags guru-symbol. Han blir sedd på som den som sitter med sanningen om det här systemet. Och jag skulle säga att jag kan hålla med om att jag tycker att det är smart att lära sig från källan, alltså från vart det här systemet kommer från början, eftersom det är det som vi baserar hela human design på. Att därför så tycker jag att det är väldigt klokt att gå in och liksom läsa vad var det Ra sa egentligen, hur förklarade han det här systemet. Men vi behöver göra det med den här urskiljningsförmågan då. Vi måste också komma ihåg att Ra var en människa och som jag redan har nämnt tidigare, i mina ögon och öron så var han inte en speciellt klok människa. Men han var duktig på att förstå det här systemet. Han hade intellektet till att kunna både förstå och förklara det vidare till andra människor. Och han hade också impacten till att kunna sprida det till många. Därför tänker jag att när man lyssnar på någonting då som kommer från en annan människa, så måste vi alltid komma ihåg att den här människan har sina filter. Han eller hon har sitt uttryckssätt. Han eller hon väljer vissa ord att kommunicera ut som kanske betyder någonting för honom eller henne. Men när det landar i dig eller mig så får det en annan betydning i oss. Så att en sak som jag tycker är viktig att lägga märke till, det är när du lyssnar på en annan person. Känn efter hur det här landar i dig. Känns det som att det är någonting som skaver? Blir du rädd till exempel? Jag vet att det är vissa människor som sprider human design med en slags rädslofrekvens eller till och med hot om att om du inte lever efter din design så kommer du att råka ut för ditten och datten. Sen skulle jag också vilja säga att lägg märke till om det är någonting annat som blir väckt i dig. Är det så att det väcks liksom en längtan efter ett drömliv till exempel? Det skulle jag också säga att var lite obs på det, de som försöker att beskriva human design som lösningen på allt. Eller att du genom human design så kommer allting bara att gå enkelt för dig. Eller att du kommer att bli rik eller möta din drömman och så vidare. Så att de två huvudkomponenterna hade jag varit lite försiktig med. Och här gäller det då att man är obs på sig själv. Och verkligen använder den här urskiljningsförmågan och lägger märke till. Gör jag det här nu för att jag är rädd, känner mig tvingad till det här? Eller gör jag det här nu för att jag känner mig lockad till att jag tror att det här ska lösa allt i mitt liv? Eller varför gör jag det här egentligen? Känns det sant i mig? För det är också en av de delarna som du kan lyssna till i dig själv. När du lyssnar på någon annan som beskriver human design-systemet eller gene keys. Landar det här som en ro i dig? Känns det avklarat? Eller är det fortfarande någonting som ligger och skaver? Okej, vi går tillbaka till Ra igen. Som då alltså tog emot det här systemet. Ra var en manifestor enligt human design så att han hade en stor impact på sina omgivningar, men det gjorde också att han kunde vara lite svårläst för sina omgivningar. Han hade en 5-1-profil som också enligt human design gör att man kan nå ut till människor som man inte känner. Alltså människor som inte kände honom kunde i alla fall känna att okej, här ligger någonting, det är någonting intressant som den här personen försöker att förmedla, eller det här känns sant för mig, eller det känns riktigt för mig. Han hade The Gate of Shock i sin personliga solport så att han kunde ha en tendens till att chockera människor med det han sa eller gjorde. Och det är också smart att komma ihåg. Sen skulle jag också vilja säga att han som person var väl kanske inte den varmaste människan. Och han beskrev också sig själv som en mekaniker. Och det är därför när man ser på human design-systemet, den versionen som han förmedlade, så är den väldigt mekanisk. Den är lite kylig skulle jag vilja säga. Även om Ra också ibland pratade om det här med att älska sig själv och också ha respekt för andra människor, så upplevde jag inte att det var hans huvudbudskap. Utan det han pratade mest om, det var att det här är mekaniskt. Alltså nästan kan man få en känsla av att vi är robotar som bara följer en mekanik där vi inte har något som helst val. Det som Ra hade stort fokus på när han förmedlade human design-systemet, det var just detta att han menar att vi har inget val i hur vi egentligen lever våra liv. Alltså att vi har fötts med vissa egenskaper. Det finns redan en väg som är utstakad för oss. Och om vi lär oss att lyssna inåt, lyssna till det som känns naturligt för oss, så hamnar vi i alignment, kan vi kalla det då, för med sin egen väg och sitt eget öde. Och det här menade Ra är något som känns bra för oss. Och han menade också att så länge vi följer det som känns rätt inifrån, alltså som känns naturligt ut för oss att göra, så kommer vi att leva det livet som vi är här för att leva. Alltså vi kommer att möta allt det som är meningen för oss att möta. Han menade inte att det tar bort all smärta i livet. Han menade inte heller att det tar bort att saker kan vara svåra eller att saker och ting kan uppstå som kanske är en chock eller en kris i våra liv. Utan han menade bara att lever du som dig själv och lyssnar till den du är, då får du erfara ditt eget unika liv. Något som jag ser runt omkring som en del andra människor förmedlar runt human design är att om du följer din design och lyssnar till den du är, då blir livet lätt. Då får du allt det du vill ha och saker och ting slutar göra ont. Och nu säger jag inte att någon har rätt eller fel här, men jag vill bara säga att det är stor skillnad från vad Ra faktiskt förmedlade när han berättade om human design-systemet. Så man kan egentligen säga att grunderna i human design-systemet så som Ra förmedlade det handlar om att lär dig att lyssna till den du faktiskt är. Uttryck det som är naturligt för dig. Följ det som känns som din väg i det här livet. Och då kommer du att få uppleva hur det är att vara dig. Ra pratar också om någonting som kallas för passenger consciousness. Han menar att du är egentligen inte dina egenskaper. Alltså du är egentligen inte din kropp. Du är egentligen inte de egenskaperna där du är bra på saker och ting. Du är inte dina styrkor. Och du är inte heller dina mindre charmiga egenskaper. Han menar att du är egentligen vittnet. Alltså det i dig som lägger märke till alla dina uttryck. Han menar att din själ är egentligen den som ser att du antingen uttrycker dig autentiskt som du själv. Eller att du uttrycker dig som en dålig kopia av dig själv. Eller att du har på dig en mask. Så enligt Ra så spelar det egentligen inte våra design så stor roll när det gäller att någonting ska vara bra eller dåligt. Det är inte det handlar om, utan det handlar om är att erfara ett människoliv. Att få upptäcka, jaha, så här känns det när man har de här känslorna. Eller så här upplevs det för mig när jag gör de här sakerna versus när jag inte gör dem. Så enligt human design och enligt RAS beskrivning av det här systemet så handlar det inte om att vi ska ta bort smärta eller att allting ska bli bra, utan det handlar om att komma i alignment med den du faktiskt är så att du får uppleva ditt liv, det som vi kan säga från naturens håll var meningen att du skulle uppleva och bidra med i detta livet. Men du är inte dina egenskaper. Du är den som lägger märke till att du använder dem, antingen på det ena sättet eller på det andra sättet. Sen hade Ra då alltså en student som hette Richard Rudd. Och Richard Rudd, han kom till Ra ganska tidigt när Ra började sprida kunskapen om human design-systemet. Och Richard Rudd, han hade redan innan han mötte Ra, han hade också haft en del egna uppenbarelser runt universum och hur saker och ting hänger ihop. Richard Rudd är en helt annan personlighetstyp än Ra. Richard Rudd är nog lite mer, ja, om jag ska dra det långt så är han lite mer åt hippiehållet. Alltså lite mer att världen ska bli blomsterängar och kärlek. Han har mycket mer värme i sig. Men jag skulle också säga här att han är en människa med sina filter. Och där jag upplever att Ra kan bli för mekanisk och för kylig, så kan jag uppleva att Richard Rudd kan bli för blomstret eller för, skulle nästan vilja säga, emotionell. Alltså Richard Rudd är definierad i sitt solarplexus, Ra är det inte. Så att båda de här männena, även om jag tycker att de har kommit med helt fantastiska system, så är det för mig viktigt att komma ihåg att de är bara människor. Det är inte Ra i sig själv som var den kloka för mig, och det är inte heller Richard Rudd som var den kloka. Men det som båda de här männen har fått till sig via, om vi kallar det för en annan frekvens, om vi kallar det för ett annat medvetande eller ett djupare medvetande, den informationen anser jag som klok. Richard Rudd, han hade då alltså som sagt redan haft en del uppenbarelser innan han mötte Ra. När han sen jobbade med Ra och Human Design-systemet så fick han ännu fler uppenbarelser runt portarna i Human Design-systemet, alltså våra egenskaper. Och det som Richard Rudd fick se, som jag personligen tycker är av väldigt stor nytta, det är att våra egenskaper kan uttrycka sig olika beroende på vårt perspektiv på världen. Så att när jag till exempel är mer i den djuriska delen, alltså den biologiska delen av mig, den mer emotionella delen av mig, om jag till exempel är rädd, om jag tror att jag måste beskydda mig, om jag tror att jag behöver passa på min plats i hierarkiet, om jag jämför mig med andra, om jag känner att jag har en massa behov som jag behöver täcka, då ser jag på världen från ett perspektiv. Och då menade Richard Rudd att våra egenskaper uttrycker sig från att stå i skuggan. Och därför kallar han det för våra skuggsidor. Det här betyder inte att det är någonting som är fel, det betyder inte att det är någonting som är fult, och det är ingenting att skamma sig över. Men när vi befinner oss på den mer djuriska sidan, den biologiska sidan av oss, så skulle jag vilja påstå att vi har inte kontakt med människan. Det andra perspektivet när vi ser på de här egenskaperna, det är att ha ett icke-självcentrerat perspektiv. Alltså när man har ett vi-perspektiv. Man har en naturlig känsla av att allt hänger ihop. Så att det jag gör mot dig, det gör jag egentligen också mot mig själv. Här kan vi säga att vi har klivit ur skuggan och vi ser på världen från ett annat perspektiv. Och det här kallade Richard Rudd för våran gåva. Gåvorna innehåller alltså styrkor. Det innehåller det vi skulle kunna kalla för vårt sanna ansikte. Alltså den vi är när vi inte bär en mask. Den vi är när vi inte tror att vi måste skydda oss från andra människor. Den vi är när vi inte försöker att karra till oss en plats i hierarkiet, utan den vi är när vi bara är, helt naturligt. Sen pratar också Richard Rudd om något som han kallar för Siddhi i alla egenskaper, och det är då det djupaste aspektet av en egenskap. Och den här egenskapen är något som jag anser att vi inte kan leva ut fullt och helt, för att enligt mig så är vi inte där i utvecklingen än, men att vi kan ha en smak av de egenskaperna som ligger i siddhin. Men i siddhin så är det inte egentligen längre ett jag kvar. Så att i siddhin där är det en total igenkänning med allt. Och där tror jag att det är ytterst få, om ens någon, i den här världen idag som befinner sig där. Men det som är otroligt viktigt att prata om här, det är igen att det är ingenting som är rätt eller fel. Vi människor kan fort ha en tendens att tänka att gåvan är bättre än skuggsidan. Och allra helst så skulle vi vilja vara i siddhin. Och så försöker vi jaga oss fram mot gåvorna, eller till och med mot siddhin kanske. Men det vi inte ser då är att då är vi igen fångade av att vara självcentrerade. Då är vi i jagandet. Och per definition så befinner vi oss då i skuggan. Vi ser inte klart och tydligt. I gåvosidan så faller nämligen kampen. Då är inte mitt personliga liv det som är viktigt. Utan det som är viktigt är att få bidra och att få delta i detta livet. Att få erfara att vara den jag är. Ingenting som är, liksom, har en högre moral här. Det är inte så att människor är bättre för att de känner igen sig mer i sin gåva än i sin skuggsida. Utan det här är bara en utvecklingsresa. Och tar vi med hela synet på human design som Ra hade, så har vi egentligen inte något val i om vi befinner oss på skuggan eller på gåvosidan. Så det enda vi kan göra det är använda oss av vårt vittne, det här passenger consciousness som lägger märke till. Aha, i den situationen, då kommer min skuggsida fram. Varför det? Det här är intressant. Så att varje gång vi ser att nu är jag på min skuggsida, då kan vi ta tag i det ögonblicket och så kan vi börja försöka nysta upp det här garnnystanet och se varför befinner jag mig på skuggsidan nu? Vad är det som jag inte ser? Istället för att tänka att nej, usch, det här vill jag inte ha, jag vill vara på gåvosidan. Så för mig så hör de här två systemen ihop, Gene Keys och Human Design. Jag kan inte separera dem om jag ska göra en reading av någons karta. För mig så är det helt uppenbart att vi måste ha med båda delarna. Men det är det inte alla som tycker. Vissa människor tycker att nej, det var bara det som Ra sa som var rätt. Det var han som var den första som förmedlade det här systemet och därför är det bara honom vi ska lyssna på. Så det är andra människor som kanske tycker att bara Gene Keys är viktigt och som inte tycker att den mekaniska delen spelar någon roll. Och så är det en god del människor som blandar båda två, som tycker att båda har sin funktion. Och sen har vi en del andra människor runt omkring, som en del som har också studerat med Ra från tidigt, som mötte honom tidigt i processen och som sen har valt att förmedla Human Design på ett lite annat sätt. Vi har till exempel Karen Curry Parker, vi har Chetan Parkin, vi har Jenna Zoe och många andra. Nu, Jenna Zoe var ju inte en av de första som studerade med Ra, men både Karen Curry Parker och Chetan Parkin gjorde det. Och det som jag tycker som är bra med de här människorna är att sättet som de förmedlar Human Design på är mycket mer lätt att förstå. Ra var ganska svår att förstå, han var inte speciellt pedagogisk. Och sen har han också en ganska sarkastisk ton som inte alla tycker om att lyssna på. Och där så tycker jag att de här personerna då har liksom klarat att förmedla en del av det Ra har förmedlat på ett enklare sätt. Men när det är sagt så upplever också jag att en del av informationen går tappt, alltså går förlorad när man inte läser vad betyder det från början. Eller lyssnar på ljudfiler som Ra har haft till exempel. Så om jag skulle rekommendera någonting så skulle jag säga att ja, men studera båda två. Läs både Ra och Karen Curry Parker om du vill det. Kolla både vad är det Ra säger och vad Jenna Zoe säger. För att de här personerna har också gjort om en del saker i systemet till sina egna tolkningar. Och det här måste man ju såklart känna efter själv. Vad är det som resonerar med mig? Vad känns sant för mig? Man måste också experimentera med det. Är det faktiskt sant? Eller är det bara att jag vill att det ska vara sant för att det låter så härligt? Men som sagt, här måste man använda sin egen urskiljningsförmåga. Och så kommer vi in på det här temat med manifestering som enligt Ra handlar om något ganska annorlunda än vad till exempel Jenna Zoe pratar om. Så manifestering enligt Human Design, enligt den ursprungliga läran om det här systemet, betyder egentligen bara att uttrycka sig. Alltså att skapa något, att göra något, att säga något, det är att manifestera. Så man skulle kunna säga att manifestation enligt Human Design, det är egentligen att uttrycka den du är. Och så kan man välja själv, ska jag manifestera mig autentiskt eller ska jag ta på mig en mask? Ska jag manifestera mitt sanna ansikte eller mitt förvridna ansikte? Det som en del andra människor pratar om när de pratar om manifestering, det blir ofta ett fokus på att jag ska få någonting. Att jag till exempel ska manifestera mer pengar. Eller att jag ska manifestera en partner. Eller någonting annat som man önskar sig. Och det här är väldigt olika från hur Ra pratar om manifestering. Det är också väldigt olika från vad Human Design-systemet handlar om från början. För det handlar inte om att vi ska få någonting. Enligt Human Design så är det redan bestämt vad som är din uppgift i livet, vad som är din väg här i livet, vem du är, vilka egenskaper du har och så vidare. Medan den andra versionen av manifestering handlar om att det är vi som har kontroll, det är jag som bestämmer mitt eget liv och så vidare. Så här också behöver man alltså, hålla tungan rätt i mun skulle jag nästan vilja säga och se att det här är två totalt olika system. Alltså det är något helt annat som human design pratar om från början. Det handlar mer om att acceptera och inse det här är den jag är. Och att det faktiskt ligger en glädje i att uttrycka den som naturen har skapat dig till. Och sen måste jag också lägga till att även om enligt human design, enligt RAS beskrivning av det här systemet så är det är redan bestämt, det är no choice, så måste jag också säga att det upplevs ju inte så för oss. Vi upplever att vi har ett val vartenda ögonblick och att det är otroligt meningsfullt för oss vilka val vi tar. Och det tänker jag också är en del av den här resan, att lägga märke till vilka val tar jag, varför gör jag som jag gör. Och det som jag tror att den här nyare versionen av manifestering kan vara till nytta för, det är att låsa upp tanken eller möjligheten om att du kanske är någonting annat än vad du tror. För jag vet att många av oss går runt med en del föreställningar om att, ja men till exempel, nej men jag är inte en person som kan tjäna pengar, säger vi. Eller jag är inte en person som kan vara någon som andra lyssnar på. Och det kan hända att det inte är sant. Så att på det sättet så förstår jag att manifestering kan hjälpa oss att öppna upp för möjligheten till att lyssna till vad är jag faktiskt. Men om vi redan har en förutfattad mening om hur vi vill att vårt liv ska bli, vem vi vill vara eller vad vi vill ha, då hör vi inte. Då tappar vi förmågan att lyssna till vem är jag faktiskt. Och sen vet jag att det här är ett tema som kan vara ganska sensitivt för människor. Och jag vill bara påpeka igen att här får man såklart välja precis vad man vill. Nu bara förmedlar jag hur jag ser på human design, gene keys och det här med manifestering. Sen skulle jag också vilja påpeka att en del människor som sprider human design pratar väldigt mycket om de olika energityperna. Och för vissa människor så kan det här vara ingången till human design, just att man känner sig igen i sin egen energityp. Men tyvärr så kan det nog också vara lika mycket att människor inte känner igen sig i sin energityp och därför kanske inte väljer att undersöka human design mer. Energitypen är bara ett första steg och det är väldigt, väldigt generellt. Alltså om vi tänker oss att generatortypen till exempel, alltså både manifesting generators och den rena generatortypen, det är 70% av mänskligheten. Alltså det är en väldigt, väldigt stor andel som tillhör den här energitypen. Och det är inte speciellt individualiserande att prata om energitypen, för det är så stort. Och börjar man gå liksom bara lite djupare in i kartan, man tittar till exempel på vilka kanaler som är aktiverade och vilka energicenter, så börjar man se att innanför en energityp så finns det otroligt många variationer. Så det att liksom tänka att human design är energityperna, det skulle jag också säga är ganska långt ifrån vad human design egentligen handlar om. Det andra som RA förmedlade, alltså det ena var ju det här med att egentligen sätta dig i baksätet, lär dig att lyssna till vad naturen och livet vill med dig. Kom ihåg att du är den som betraktar detta livet. Men det andra var ju också att vi är olika. Det är ingen av oss som är lik en annan person. Och här så är jag lite rädd för att har man för mycket fokus på just energityperna, att det fortfarande blir en ihopklumpning. Att man kanske känner sig lite fastlåst eller att man har fått en stämpel i pannan. Och så förbiser vi det som human design egentligen pekar mot. Att du kan inte jämföra dig med någon annan än dig själv. För det finns ingen annan som är precis så som du är. Och när vi är inne på det temat, att vi är olika allihopa, så vill jag också slå ett slag för just att human design blir pratat om på väldigt många olika sätt. För att en sak är att lyssna på hur RA beskrev port 20 till exempel. Och så är det något annat att lyssna på alla de människorna som har port 20 i sin karta. Hur har den egenskapen uppstått eller visat sig i dem? Och då får vi ett enormt stort spekter där vi kan se att allas karta är unik. det visar sig på olika sätt. Och visst, vi kan säga att alla som har port 20 har vissa karaktärsdrag som liknar varandra. Men det här systemet, enligt mig, är bara till för att peka. Och sen måste du själv upptäcka hur utspelar sig det här faktiskt för mig och i mitt liv. Och här så skulle jag säga att vi kan stöta på ett problem med de som följer RAS lära allt för mycket. Vissa människor menar till och med att vi ska använda exakt de samma ord som RA gjorde, det som han kallade för keynotes, när vi beskriver till exempel en kanal eller ett energicenter. Och ja, jag tror att det här kan vara väldigt nyttigt i början, men jag tror också att det är lika viktigt att uppmuntra till att du måste hitta dina egna ord i din karta. Så här skulle jag vilja säga ja tack bägge delar. När man lär bort det här till andra människor så skulle jag alltid rekommendera att ha med ursprungsbetydningen. Men samtidigt uppmuntra människor till att finna ut av själv. Tycker jag att det här stämmer för mig eller stämmer det inte? Tycker jag att det hjälper för mig att läsa hur Karen Curry Parker beskriver den här kanalen till exempel? Ger du en ännu större förståelse? Eller tycker jag att den här ursprungliga beskrivningen beskrev det bäst för mig? Vissa människor som är väldigt fastlåsta till hur RA lärde bort systemet kan bli nästan lite fanatiska och bli ganska, ska man säga, hackete på människor som inte följer exakt hur RA beskrev det här systemet. Och jag kan förstå att det kan bli både frustrerande och bitterhet och besvikelse och ilska när man har hittat någonting som man tycker stämmer så bra och så upplever man att andra människor vattnar ur systemet, man gör om det till att det inte betyder detsamma som det gjorde ursprungningsvis. Men så tänker jag också samtidigt att man måste passa sig så att inte det här blir en ny sekt, så att det inte blir ett sätt med regler och så att det inte blir någon ny guru eller någon ny yttre auktoritet för någon. Och det är tyvärr det som jag upplever sker i de här kretsarna där man tycker att man ska ta allt RA har sagt rakt av, ordagrant. Human design ska ju inte vara en ny yttre auktoritet och det är inte heller RA. Igen så måste vi komma ihåg, vad handlar human design om? Jo, det handlar om börja lyssna på dig själv. Känner jag att det här känns naturligt för mig? Känns det här sant ut för mig? Känns det här rätt ut för mig? Fine, följ det. Men följ inte något bara för att någon annan säger att du ska göra det. Följ inte det som jag säger bara för att jag har den här podcasten. Du måste själv ta ansvar för att känna efter. Vill jag följa det här? Känns det här rätt för mig? Har jag användning för det här? Ser jag att det här är någonting som fungerar bra för mig i mitt liv? Eller gör det bara att mitt liv blir trångt? Och det tror jag tyvärr är faran med att ta ett system allt för bokstavligt. Så, om jag nu ska försöka sammanfatta det här som jag har pratat om i podden idag. Så, nummer ett är din egen urskiljningsförmåga. Men du behöver också vara ärlig med dig själv. Känn efter, väljer jag det här nu bara för att det är det som låter lätt och härligt? För det är inte detsamma som urskiljningsförmåga nämligen. Det är ett behov. Ett behov av att vilja ha någonting. Och det behöver inte vara fel det heller. Ibland så behöver vi saker och ting. Och ibland så behöver vi kanske den lätta vägen. Men jag skulle ändå säga, våga att vara ärlig med dig själv. Är det så att du väljer något för att det är det som känns lättast ut här och nu? Gör det, men var också ärlig med dig själv om att det är det du gör. Och den andra delen som jag tänker är lika viktig att vara obs på, det är om du blir skrämd av någon. Känner du dig nästan tvingad till att följa någonting inom human design? Är du rädd för att det ska hända någonting om du inte gör det? Det skulle jag också säga är ren bullshit. Så var lite obs på om du känner att någon spelar på rädsla. Skulle också säga, var lite obs på om någon spelar på att du ska få ditt drömliv. För det tror inte jag heller är sant. Och annars så känn efter vem resonerar med dig. Vem känner du att du vill lära dig ifrån? Vem känner du lämnar en känsla av ro i dig när du lyssnar på honom eller henne? Och så helt avslutningsvis så skulle jag också vilja nämna en hemsida som heter zenhumandesign.com. Och ursprungligen så var det två personer på den här hemsidan, men hon ena kvinnan lever inte längre. Men det var alltså en kvinna som hette Zeno och en man som, jag kan inte helt uttala hans namn, men Chatanjo, någonting sånt. Det är de som har den här hemsidan. Som var de två första personerna som träffade Ra efter att han hade tagit emot Human Design-systemet. Och de var de första personerna som var med Ra när han började måla upp det här systemet och beskriva det. Och vad han förmedlade helt i starten, det är ganska annorlunda mot vad systemet har blivit idag. Också så som Ra beskrev systemet när han hade hållit på och pratat om det i många år. Och vissa människor menar då att det första som kom, det första han förmedlade efter att han hade tagit emot systemet, det var det som var mest sant. Medan andra människor då menar att nej, Ra behövde faktiskt tid på sig till att integrera den här förståelsen och att han fortfarande hade en slags öppning och tog emot information hela tiden då, så att han kunde uppgradera sin egen förståelse av systemet med tiden. Och det här kan inte jag säga vad som är sant eller falskt. Här må du också undersöka själv. Men jag skulle varmt rekommendera alla att också gå in och läsa på zenhumandesign.com och se vad som var den ursprungliga beskrivningen av human design. För att där har vi till exempel bara två olika energityper. Den ena typen är för att göra och den andra typen är för att vänta. Och sen har det då blivit uppdelat i fyra auratyper eller fem energityper då. Okej, då vill jag säga tack och hej för idag. Och igen uppmana dig till att känna efter själv och ta dina egna val. Tack och hej!